Ja, god kväll gott folk och välkomna till Efter åtta. Mitt namn är Paul Wern, bor här i Mullsjö sedan många år. Under 13 år hade jag förmånen att få vara pastor och föreståndare i pingstförsamlingen här i Mullsjö. Men sedan snart 4 år tillbaka så arbetar jag som verksamhetsledare för ICBI, en distansbibelskola på missionsfältet. I den rollen så har jag bytt Mullsjö mot världen kan man säga. Jag har förmånen att få resa, att få arbeta med människor som lever under helt andra omständigheter än vad du och jag gör. Om det tänker jag tala lite grann ikväll. Men vi ska börja med att lyssna på Andrew Crouch som sjunger Somebody Told Me About Jesus. Tänk vad barndomen är viktig i en människas liv. De där första åren som sätter avtryck för hela livet. Jag var liten. Min pappa Bertil var pastor i en liten församling i Hälsingland. Församlingen var så liten att man hade inte ekonomiska resurser att betala pappa en lön som gjorde att han kunde försörja oss som familj. Familjen bestod för utom pappa och mamma av oss 5 barn, varav jag då var den yngsta. Så pappa hade en uppgörelse att han en vecka i månaden kunde söka en inkomst från annat håll. Och det brukade innebära att han tog sin cykel och cyklade iväg till någon av grannförsamlingarna, någon mil bort. Och där kunde han ha bibelstudier, barnmöten, olika samlingar med grupper i församlingen och fick lite ersättning för det som gjorde att han kunde spä ut sin lön och försörja oss som familj. En av de där gångerna när pappa gav sig iväg så tog pengarna slut för mamma. Hon skickade min äldsta bror Claes till affären för att köpa mjölk för de sista pengarna. Så vi åt mjölk, knäckebröd och lingonsylt som vi blandade ihop som en soppa på kvällen. Och därmed var det tomt i både kassan och skafferiet. Och på kvällen så samlade mamma oss barn för att läsa kvällsbön och be en bön innan vi somnade. Hon läste ifrån Gamla testamentet om profeten Elia som var förföljd av kungen och drottningen i landet och befann sig vid bäcken Kerit. Och där tyckte han att allting var hopplöst och han önskade nästan att han skulle få sluta sitt liv. Men så står det hur Gud han sände korpar med mat. Och trots att det var torka i landet så sprang det plötsligt fram ett vattendrag bredvid honom. Korparna kom med både bröd och med kött. Och Elia han åt och han drack av vattnet och han blev stark. Och när mamma hade läst den där berättelsen och vi bad så sa vi till Gud att vi tror att du är densamme igår, idag och så och i evighet. För så står det i Bibeln. Och så bad vi om Guds hjälp i den situation vi var. Och så somnade vi. Nästa morgon så knackade det ganska tidigt nere på dörren. Vi bodde på andra våningen ovanför det gamla kapellet i Jättendal, en liten tvårummare där. Och mamma gick ner till bottenvåningen och öppnade dörren. Och där utanför stod springpojken, ett varubud ifrån lanthandeln där i Jättendal. Han hade en stor låda med sig och han sa det var varor beställda till familjen Wern. Nej, sa min mamma, jag är ledsen, men du har nog kommit fel, för att jag har inget beställt. Och så att tack ändå, men att det har nog blivit fel. Nej, säger pojken, jag har kvittot här, det är betalt och klart, och det står att det ska levereras till familjen Värn. Och så ställde han ner lådan och gick sin väg. Mamma bar upp lådan på andra våningen och öppnade den, och där inne i lådan där fanns allt vi behövde. Det fanns bröd och smör och mjölk, och det fanns till och med kaffe till mamma. Såna där små händelser i en ung människa, i ett barns liv, sätter prägel i livet. Lite längre fram, när jag var i 10-årsåldern, då hade min pappa dött. Han dog när jag redan var väldigt liten. Det var tufft med mamma att vara ensam med 5 barn. Men vi fortsatte att förlita oss på att Gud hör bön. Och en gång kom jag ihåg att mamma en kväll sa till oss barn att nu måste ni hjälpa mig att be, för nu har jag inte mycket pengar kvar, så att ni måste hjälpa mig att be. Så vi bad var och en på sitt rum den kvällen, och nästa dag så var mamma och jag ensamma hemma, och det ringde på dörren. Och jag gick öppna, och utanför stod en man som hette Rolf Karlsson. Han hade varit egenföretagare, han hade haft en firma där han åkte omkring med en bil och sålde fisk och potatis och sånt här. Men så drabbades han av diabetes och blev nästan helt blind. Fick sälja sin rörelse och hankade sig fram på olika sätt. Men samtidigt kallade Gud honom att be för sjuka. Så han började åka runt på gudstjänster och predikade om att Gud gjorde under. Jag öppnade och han kom in och han frågade, har du mamma hemma? Jo då, det hade jag. Så vi satte oss, jag kommer ihåg den, hur mamma och jag satt på ena sidan bordet och Rolf på den andra. Och så säger Rolf, Gullan sa han, det var så min mamma hette. Gud talade till mig igår att jag skulle gå till dig idag. Jag är på väg till tandläkaren som ligger här alldeles intill, sa han, så att jag tog vägen förbi dig. Och Gud sa att jag skulle lämna det här, och så tog han upp ett kuvert och så lämnade han kuvertet till mamma. Hon öppnade kuvertet och i kuvertet så hittade hon några 100 kronor. Hon vek ihop kuvertet och sa, Rolf, jag vet att du också har det svårt, så att jag kan inte ta emot den här gåvan. Rolf, han var tyst ett tag, sen sa han, du, sa han, om Gud har sagt att jag ska ge dig det här, då är det bästa för mig och det är det bästa för dig. Så ta emot pengarna och tacka Gud. Och jag växte upp med sådana under och tecken, därför att vi hade ett ganska knapert liv. Samtidigt hade jag ett fantastiskt bra liv. Syskon och församlingen där vi bodde och lekkamrat, jag hade ett väldigt bra liv. Men de här svårigheterna som kom ibland med ekonomin gjorde att vi var tvungna att förlita oss på Gud. Det är något jag haft nytta av hela livet. Jag hade nytta av det när vi kom till Afrika, och där vi på gång fick uppleva att Gud, han tog hand om oss. Gud brydde sig om oss, och vi kunde lita på att vi vilade i Guds hand. Vi ska lyssna till Elvis Presley som sjunger en sång som handlar om att just vara ledd av Gud. Lead me and guide me.
Lead me, oh Lord, won't you lead me? I am tired and I need thy strength.
Det var alltså Elvis Presley som sjöng Lead me and guide me. Led mig och guida mig genom livet. Och det där fick jag också uppleva. Jag var inte gammal när Gud la en dröm i mitt inre. Jag var på läger tillsammans med en massa andra ungar. Vi badade, spelade fotboll, brännboll och levde livets grada dagar på Järnholmen utanför Allingsås. Med på det lägret var en, som jag då tyckte, en gammal tant. Men hon hette Vera Miles och hon var missionär i Afrika. Och på kvällarna när vi pojkar låg och skulle försöka sova, och det förstår ju vem som helst att när en massa killar i 10-årsåldern ligger tillsammans och försöker sova, så blir det alltid någon som säger något eller gör någonting när alla andra är trötta, och så vaknar alla och så blir det skratt, och timmarna gick och ingen sömn blev det. Men då sa vi Ramiles att om ni är tysta nu grabbar så ska jag berätta. Och så berättade Vera, hon var en fantastisk berättare från Afrika. Och när hon berättade, och sättet hon berättade om människor i Afrika och kärleken jag upplevde att hon hade till det här landet som hette Kongo, så hände något i mig också. Det var som om Gud placerade en bit av Afrika i mitt hjärta. Och när jag några år senare började fundera på framtiden, och man skulle välja linje på skolan och man skulle tala om vad man skulle bli när man blev stor, så såg jag mig själv i Afrika. Jag kunde inte komma bort ifrån den tanken. Jag skulle till Afrika. Jag skulle dela min tro med människor i Afrika. Jag var väl 10 år kanske. Den är första gången jag upplevde att Gud placerade den här drömmen i mitt liv. Och 15 år senare så blir den drömmen en verklighet. Jag var i Afrika, jag var missionär. Sen dess har Afrika spelat en stor del i mitt liv. Och inte bara Afrika utan mission i allmänhet. Efter mina 13 år här i Mullsjö, där jag hade förmånen att få vara pastor, så antog jag kallelsen ifrån ICBI, distansbibelskolan på missionsfältet, att bli dess ledare. Och det har varit nu i snart 4 år. Och för mig blev det ett sätt att komma tillbaka till missionen. Tillsammans med min familj så hade jag ju förmånen att bo 10 år i Afrika. Innan jag då var pastor i Åtvidaberg och sen här i Mullsjö. Och nu för 4 år sedan så blev det mission igen. Och som ledare för ICBI så har jag ju förmånen att se de mest fantastiska människor, möta de mest fantastiska människor och se så många områden i världen som jag aldrig hade fått se annars. Se vad Gud gör och få vara med och få vara en liten pusselbit i vad han gör. Och jag kan inte komma ifrån det jag hörde och såg under mitt första besök i Sydsudan. Strax innan kriget eskalerade. Det pågår ju ett inbördeskrig i Sydsudan mellan den sittande presidenten och den förre vicepresidenten. Sydsudan är ett fattigt land med enorma sociala problem. Ett land med gigantiska behov. Ett land där en hel generation aldrig har levt i fred. Där det är strid för att få mat för dagen. Där det är brist på nästan allting. Skolor, sjukvård. Ja, det som är det mest basala för ett gott liv. Men samtidigt, mitt i det här infernot av strider och våld och fattigdom, så växer Guds rike med lavinartad kraft och fart. Kyrkor växer upp som svampar i jorden. Den ena kyrkan efter den andra startas och alla fylls de till bristningsgränsen på söndagen. I ICBI har vi ett motto. Vi säger att vi vill finnas där Guds rike växer. Därför att där Guds rike växer så växer behovet av att det finns ledare, pastorer och andra ledare som kan ta hand om den skörd som Gud ger. Och sällan eller aldrig har jag väl upplevt behovet så stort som jag gjorde det i Sydsudan. Isaiah Dow som är ledare för SPC, Sudan Pentecostal Churches. Han hade vädjat om hjälp att låta 800 pastorer, majoriteten av dem analfabeter, för första gången få gå på en bibelskola och studera Guds ord. Få hjälp att leda sin församling. Och ICBI har tillsammans med Pingstförsamling i Jönköping antagit den utmaningen. Och det är väl ICBI:s största utmaning just nu. Det är en enorm förmån att få vara med och se hur människor får möta Gud. Men det är en lika stor utmaning och en lika stor glädje att få med och se pastorer som sitter i församlingar och tjänar Gud får redskap för att i sin tur vinna andra. Well, you wonder why I always dress in black. Why you never see bright colors on my... Ja, det var Johnny Cash som sjöng Man in Black. Där han beskriver hur han vägrar att gå i några andra kläder än svarta. Tills den dagen vår värld är en bättre plats så vill han fortsätta att vara klädd i svart. När man tänker på Sydsudan så kan man förstå Johnny Cash val att gå klädd i svart. Men när Jesus gick omkring i städer och byar och undervisade om Guds rike, då botar han sjuka. Han fylls av medlidande över människor. Han ser behovet både av mat för dagen men också behovet av förlåtelse, av helande. Att få leva ett liv där man inte bara litar till sin egen förmåga utan kan luta sig mot någonting som är fastare. Han uppmanar lärjungarna att be skördens herre att sända arbetare till skörden. En skörd som är både stor och mogen. Och det är någonstans som skörden är både stor och mogen idag så är det i Sydsudan. Jag har varit tillbaka i Sydsudan flera gånger. Och behoven är inte mindre. Men mitt i det här mörka så växer alltså Guds församling. Och det ger hopp. Pastor Isaiah Dow, som är ledare för Sudan Pentecostal Church, har fått på ett fantastiskt sätt vara en del i den fredsuppgörelse som nu har kommit i landet. En liten församling, ja inte en liten församling, men ändå i världens ögon en pastor i en församling fick bli ett redskap där han fick människor att sitta kvar vid förhandlingsbordet när förhandlingarna bröt samman. Och han fick vara en av de ledande personerna att driva fredsförhandlingen framåt. Och nu i somras så blev fredsavtalet en verklighet. Nu ber vi för att freden ska få hålla i Sydsudan. Och vi ber för att alla de människor som söker sig till Guds församling ska få uppleva att man får del av Guds ord och kan växa i sin tro. Därför så är jag så glad att ICBI får vara med och träna ledare i Sydsudan. ICBI har också en annan målgrupp. Och det är människor som lever under förföljelse. Tyvärr är det så att runt omkring på jorden så är förföljelsen fortfarande en verklighet. Man kan ju tro när man lever i Sverige att det är andra religioner som är de förföljda religionerna i världen. Men totalt sett så är det den kristna som absolut är de som lider mest under förföljelse. Och ICBI har under åren fått vara med och betyda hjälp för sådana människor på ett fantastiskt sätt. Det är människor där vi ofta inte kan säga var de bor eller vad de heter. Vi kan inte säga vilket land de kommer ifrån. Men vi kan tala om att där det inte är tillåtet att ha en bibelskola har man ändå kunnat gå på bibelskola. För inte så länge sedan så besökte jag ett land i Sydostasien. Jag skulle åka till en stad som vi skulle, eller hade precis startat upp verksamhet för ICBI. Vi hade ett 30-tal elever där och nu skulle jag möta dem i ett seminarium tillsammans med den person som i det landet är ansvarig för verksamheten. Vi skulle börja på tisdagen och jag kom dit på måndagskvällen. Stannade över natt på ett hotell där och tisdag morgon så började vi vårt seminarium. Man bad mig ha två bibelstudier i början och det hade jag gärna. Jag tog två av de ämnen som fanns i vår bibelskola för den här målgruppen och första bibelstudiet avverkades och vi tog en liten bensträckare. Så började jag det andra bibelstudiet. Jag talade om dopet. Det kändes fantastiskt roligt att få sitta ner med de här förhållandevis unga människorna som var ledare i församlingar som växte trots förföljelse, trots svårigheter. Så mitt i mitt bibelstudium så kommer plötsligt en man inspringande och säger stopp, stopp, stopp. Jag stannar naturligtvis min undervisning. Och de börjar prata på sitt eget språk som jag ju inte förstår. Och den tolk jag hade som översatte mig från engelskan, han står bredvid mig och pratar med den här personen som kom in. Och jag märker hur färgen på något sätt viker från hans ansikte och han börjar nästan skaka. Och jag frågar, vad är det som händer? Och han tittar på mig och säger, Paul, polisen har omringat huset. Du måste tillbaka till ditt hotell med en gång. Och så blev det en väldigt otäck stämning i den här lilla lokalen. Jag sa att om polisen står utanför så är det bättre jag stannar innanför. Och jag satte mig i ett hörn av den här lokalen och eleverna de satte sig runt omkring där och lite viskande ton så avslutade jag mitt bibelstudium. Och ingenting hände. Tiden gick. Vi åt lite gärna tillsammans. Sen satte man mig, tog ut mig på baksidan, satte mig på en motorcykel eller på en moped och så skjutsade man mig till flygplatsen där jag fick boka om min biljett. Fick inte möjlighet att säga hej till eleverna. Jag fick inte möjlighet att avsluta det jag skulle göra. De hade anledning att vara rädda. Ett land som på pappret har religionsfrihet, men i verkligheten så är det förföljelse av kristna. Det förekommer att människor försvinner. Det förekommer att människor fängslas, misshandlas, torteras. Men likväl växer Guds församling. Jag kommer ihåg när jag för drygt ett år sedan satt tillsammans med ett antal pastorer i Indien. Vi satt och samtalade om ICBI. Och jag frågade dem, vad är er största utmaning för framtiden? De tittade på mig och tystade en stund. Och så säger de, vår största utmaning för framtiden, det är att överleva. Två av dem var pastorer i ett slumområde. De hade flyttat dit för att de ville nå de människor som bodde där med evangelium. Hinduer som var lågkast eller kastlösa, som ibland kallas de orörbara, där de som kommer från högre kaster inte ens vill röra de här människorna för att inte bli besmittade av deras låga status. Dit hade man flyttat, men där upplevde man också förtryck. Där upplevde man förföljelse. Där upplevde man våldet som vände sig mot deras tro. Så mycket att ibland var fokus på att bara överleva. Jag har fått filmer skickat till mig som visar hur man i Indien tränger sig in i kyrkan mitt under gudstjänsten. Med hugg och slag driver ut både kvinnor och barn. Allt medan polisen står utanför och med ett leende tittar på. Jag vet människor som har fått offra sina liv för tron på Jesus Kristus. Ändå så växer Guds församling. Att få möta de här människorna, att få sitta ner med de människorna, att få samtala, att få höra deras berättelser, det ger intryck som aldrig kommer att lämna mig. ICBI finns i några sådana länder och vi har bibelskola för ledare i länder där man inte får ha bibelskolor. Därför att Guds rike växer. Jag kommer ihåg när jag en gång satt tillsammans med ledare i ett sådant land för massor av kristna människor. Enkla människor, men som hade gjort enorma insatser i Guds rike till ett enormt pris. Alla av dem hade suttit i fängelse. Alla av dem hade upplevt förföljelsen och alla hade utan undantag upplevt hur lidandet var en del av deras kristna tro. Man kallade det att gå på bibelskola när man satt i fängelse. Jag kommer ihåg att den dagen jag hade förmånen att sitta och samtala med dem, så upplevde jag att det var som att jag var på helig mark. Nu ska vi lyssna till Bengt Johansson som sjunger just sången Helig mark.
Jag kommer till ditt tempel i tidigt.
Ända från skapelsens begynnelse har Gud visat att han bryr sig om människan. När synden kom in i skapelsen och människan valde att söka sin egen väg och vända Gud ryggen, fortsatte Gud ändå att bry sig om människan. Människans synd bröt sönder den där naturliga relationen mellan Gud och människa. Relationen människor emellan och harmonin och balansen i naturen. Synden förstörde Guds tanke med människan, men kunde inte döda Guds kärlek till människan. När vi människor går vilse i religioner och egoism och andra ismer, så fortsätter Gud ändå att både älska och söka oss. I första Moseboken, det tredje kapitlet, beskriver Mose hur syndafallet gick till. Hur lockelsen att bli som Gud blev så stor att man valde bort Gud och gick sin egen väg. Beslutet tog friden ifrån människan och fyllde henne med oro. Man förstår att Adam och Eva ganska snabbt förstod att det kommer inte att sluta lyckligt. Och fyllda av dåligt samvete så försöker Adam och Eva gömma sig för Gud i Edens lustgård. Men Bibeln beskriver hur Gud fortsätter att söka dem, att bry sig. Och Mose beskriver hur Gud går i Edens lustgård och ropar: "Var är du?" Man kan säga att alltsedan den dagen har Gud fortsatt att söka efter den förlorade människan. Fortsatt att ropa: "Var är du, människa?" Profeten Jesaja skriver: "Vi gick alla vilse såsom får. Var och en tog sin egen väg, men Gud fortsätter att söka." I Bulgarien, som ligger på östra Balkanhalvön, med Svarta havet i öster, floden Donau i norr, Grekland i söder. Ja, där hittar du Bulgarien. Under decennier så var Bulgarien en satellitstat till Sovjetunionen. Men numera är Bulgarien medlemmar av både NATO och EU. Men landet kämpar med både fattigdom och korruption. De flesta av Bulgariens drygt 7 miljoner invånare tillhör den ortodoxa kyrkan. Men var tionde bulgar är muslim. I landet finns också mellan 700 000 och 800 000 romer. Romer finns i hela världen och har förflyttat sig mellan länder och kontinenter i sökande efter ett bättre liv. Att de har flyttat har dock inte alltid varit frivilligt, utan på grund av främlingsfientlighet har man ofta drivits på flykt. Man tror att romernas rötter finns i Indien. Men orsaken till varför man lämnade Indien är inte känt. 1512 noterades för första gången att romerna fanns i Sverige. I mitten av 1600-talet beslöts att alla romska kvinnor och barn skulle utvisas från Sverige, medan alla romska män skulle avrättas. 1914-1954 var Sveriges gränser helt stängda för romer. Under andra världskriget utsatte nazisterna romerna för enorma, hemska förföljelser. Mellan 1,5 och 2 miljoner romer dödades i de olika koncentrationslägren. Idag lever de flesta av Europas romer i Rumänien, cirka 2 miljoner. Men många finns alltså också i Bulgarien, i Slovakien, i Tjeckien, i Ungern och också i vårt land. Det var en söndagkväll i Plovdiv, en vacker stad i hjärtat av Bulgarien. Jag hade under dagen vandrat omkring på stadens gator, njutit av den där första vårvärmen som gjorde att flera kaféer hade öppnat sina uteserveringar. Det satt modernt klädda människor och njöt av vårvärmen. Plovdiv är en mycket vacker stad. Lite överallt ser man lämningar och utgrävningar från stadens långa historia som sträcker sig 6000 år tillbaka i tiden. På romartiden kallade man staden för Trimontium, tre berg, efter de tre kullar som omringar stan. Alltså en stad med lång historia. Och till den historien hör också det romska folket, som har bott i landet i hundratals år. 700 till 800 000 romer. Fortfarande bor de flesta av dem i getton i de stora städerna. Den här söndagskvällen så kör vi genom Plovdivs gator. Vi åker neråt floden, svänger in på en sidogata när plötsligt stadsbilden förändras. Från den där vackra staden med gamla bebyggelsen öppnar sig plötsligt som ett knytnävsslag i magen en helt annan verklighet. Det är som att hamna i en krigszon. Vi har kommit till Stolipnovo och man tror inte man är i Europa på 2000-talet. Mitt i gettot, som är som en enda stor soptipp, bland sådana gamla betonghöghus som man ofta ser från när man tänker på gamla öststatsländer, där möter jag Sonai Mesinsi. Sonai är pastor i pingkyrkan som ligger inne i gettot. Själva kyrkan är ett skjul som precis som många andra småhus inne i gettot, ett svartbygge som ska rivas. Sonai, han är stor, ser ganska trygg ut. Men efter ett tag så kan jag märka att han är väldigt försiktig med vad han säger. Speciellt när vi har andra människor runt omkring oss. Och när han inleder och börjar ge sin livsberättelse förstår jag att han har anledning att vara försiktig. Sonai föddes i en muslimsk familj. De flesta av Stolipnovos 60-70 000 invånare, de har sina rötter i Turkiet och är muslimer. Sonais pappa var imam och Sonai själv hade börjat studera för att följa i sin fars fotspår. Men så var han med om en märklig upplevelse som kom att förändra hans liv för alltid. Han berättar att plötsligt en natt så fylldes hans rum av ljus. Och en gestalt visade sig för Sonai. Först blev jag förskräckt, säger Sonai. Mannen i ljuset som visade sig för honom presenterade sig som Issa eller Jesus. Jag var hela natten, säger Sonai, och jag hade svårt att acceptera att Jesus presenterade sig som Guds son. Men också att Gud ville vara min far. Men till slut fylldes jag av en sån fantastisk frid som jag aldrig hade upplevt förut. Jag var 17 år när det här hände, det fantastiska som gav mig ett helt nytt liv, berättar Sonai. Men det visar sig att det han varit med om och det nya liv han nu började tillsammans med Issa, med Jesus, inte var en dans på rosor. Hans pappa försökte slå den nya tron ur Sonai. Varje dag bands han fast vid ett element och han fick stryk av sin far. Men Sonai kunde inte glömma mötet med Jesus. Trots hugg och slag fortsatte han sin relation med honom. Han sökte sig till en kyrka dit han gick varje söndag. Samtidigt som misshandeln fortsatte. Hans far tog honom till en psykolog för att få honom förklarad sinnessjuk. Men psykologen sa bara att han inte kunde hitta något fel på den unge mannen och till slut så gav pappan upp. Han gick till en domstol för att upphäva faderskapet. Jag var inte längre hans son, säger Sonai med sorg i rösten. En av pastorerna i församlingen tog sig an Sonai och blev hans fosterpappa. Det tog 15 år. Så blir Sonai kallad till sin fars dödsbädd. Han föll ner vid hans säng och så sa han: pappa, nu är det dags att du också möter Issa och tar emot den levande guden genom Jesus. Det är dags för dig att ödmjuka dig, pappa. Sonai säger att han var övertygad om att pappan skulle bli lika arg som vanligt och kalla på människor för att misshandla honom. Men istället så böjer han sig ner, knäpper sina händer och tar emot Jesus i sitt liv. Några dagar senare så dog Sonais pappa i frid med Gud. Sonai berättar lyckligt att hans mamma, hans bror, hans svåger och hans syster också har tagit emot Jesus. För mig såg det omöjligt ut, men det var det inte för Gud. Idag är Sonai pastor i den lilla pingstförsamlingen inne i Stolopinovo. Jag hade förmånen att vara där på en gudstjänst. Kyrkan är gjord av spånskivor och det hänger en glödlampa i taket och det står en kamin för att ge lite värme längs ena kortsidan. Det är bedrövligt att gå omkring i Stolopinovo. Och när man möter människor så ser man hur hopplösheten, förtvivlan och desperationen lyser i ögonen. Men mitt inne i den där i det där gettot så står den lilla pingstförsamlingen som ett hopp mitt i förtvivlan. ICBI har förmånen att få starta en bibelskola för pastorer som Sonai, romska pastorer. Och vi hoppas att de ska få möjligheten att förmedla hopp mitt in i en svår tid. Mitt in i hopplöshet, mitt in i Stolopinovos getto. Sonai, han upplevde att Gud hade kallat honom. Vi ska sluta med att lyssna till Andrew Crouch som sjunger "He has a plan for me". Och med den sången så vill jag tacka för mig. Och jag vill påminna dig om att Gud också har en plan för dig. He has a plan for me.